välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Och välkommen till nästa del av Rekylpodden med ett efterfrågat och efterlängtat avsnitt om överlevnad och sere. Vi säger varmt välkommen till överlevnads- och seriespecialisten David Pilerud på Arméns överlevnadsskola i Karlsborg.
Tack så mycket, Jon.
Kul att ha det här.
Tack.
Ja, det här är ju många som har frågat efter sånt här avsnitt.
Ja. Det ligger ju lite i tiden.
Ja, men precis, det gör det. Men du är också här för att du har ju varit med och skrivit en bok.
Absolut.
Som heter Handboksere.
Handboksere.
Ja.
Och ersätter den gamla handbok som sedermera har varit lärobok, Överlevnad.
Just det.
Lars Fälts bok från 1988.
Just det.
Och det har ju hänt mycket sedan 1988. Så att vi har väl sett ett behov av en ny bok egentligen i ganska många år. Det här arbetet startades väl mer organiserat 2018 av en kollega till mig. Och för ett par år sedan tog jag över projektet och försökte då skapa egentligen en bok av det här. Mm. Det var lite spretigt, lite lösryckt. Jag har naturligtvis inte gjort det här själv, utan jag har haft duktiga medarbetare. Men jag är väl den som har varit central i arbetet nu och färdigställt den här produkten.
Just det. Berätta lite grann om ditt jobb på överlevnadsskolan.
Jag har varit på överlevnadsskolan sedan 2017. Mm. Jag har ju en bakgrund på jägarförband egentligen, i 22 K3. Men hamnade där. Och jobbade först som instruktör på det vi kallar SERE-avdelningen. SERE för Survival Evasion Resistance Extraction. Vi heter ju fortfarande Överlevnadsskolan. Det har diskuterats om vi skulle heta SERE-skolan.
Just det.
Det finns ingen bra svensk översättning på SERE-akronymen. Utan i den här världen så använder vi mycket engelska begrepp. Det blir tyvärr en blandning. Men vi jobbar ju ofta ihop med andra nationer och då måste vi ha samma grundbegrepp så vi vet vad vi pratar om. Så att det kommer säkert att irritera en eller två, men så ser världen ut idag.
Vi kommer säkert bryta ner alla de här detaljerna.
Absolut.
Under poddens gång här. Men jag tänker också att den här boken har säkert uppstått ur ett behov.
Ja, så är det. Och tittar man på den gamla boken så var ju den jättebra när den skrevs. Utvecklingen går framåt, vi lär oss mer saker. Jag pratade med förbandsläkaren om en liten del i boken här. Men då sa han just det här att vi inom läkemedelskunskapen eller den sidan så säger man att allting på 10 år vet man antingen dubbelt så mycket eller så visar sig att hälften av det vi visste för 10 år sedan var sant. Mm. Och tittar man att den här boken börjar närma sig 40 år så har vi väl förhoppningsvis lärt oss
just det.
En hel del mer. Och allt som stod i den gamla boken kanske har visat sig inte riktigt vara sant. Så att några gamla myter kanske vi får avliva här idag också. men tittar man tillbaks här de senaste åren så har vi haft ett väldigt tydligt internationellt fokus. Och där har det ju varit tydligt att soldater som kommer bort ska ju hittas och tas med hem igen. Och det finns ju ett övergripande begrepp egentligen till SERE och överlevnadsdelen som heter personal recovery eller undsättning.
Just det.
Och vi skrev en ny bok på skolan, eller kollegor till mig skrev, som heter Handbok personal recovery. Och den omfattar hur staber ska jobba för att hitta och undsätta egen personal som har kommit bort av någon anledning.
Mm.
När den var färdig och godkänd och utgiven här, så tog egentligen arbetet med handbok Sere fart då.
Mm.
Och den tar ju naturligtvis sitt avstamp både i den svenska handboken men i de NATO-dokument som även den baseras på. Och då finns det framförallt två NATO-standarder.
Mm.
Den ena heter 3377 och rör personal recovery. Och den andra heter 3375 och är då Survival Evasion Resistance Extraction. Och de omfattar vad ska man kunna, vissa metoder, hur de görs och så vidare. Nu ställde det till det lite grann för mig att NATO precis släppte en ny seriestandard i slutfasen av den här boken.
Just det.
Så att vissa delar fick justeras lite i sista minuten.
Men jag tycker det är intressant med boken att den tar ju upp till exempel de här operationsområdena som vi haft med Mali och Afghanistan. Som exempel på miljöer som inte täcktes upp av den första övningsboken som skrevs och släpptes på 80-talet.
Så är det. 1988 var det väl ingen som såg framför sig kanske att vi skulle vara på de här platserna. Utan då hade vi ett tydligt fokus på Sverige och kalla kriget. Så att det är ju naturligtvis en stor del av att det behöver vara med. Tittar man på de klimatområden som vi nu har med i boken så finns de tydligt med i de här NATO-standarderna också. Vi har ju till exempel alltid varit duktiga på vintertjänst i Sverige.
Mm.
Och det vet ju inte minst du och jag som har varit uppe på I-22.
Just det.
Och det har ju spridit sig i större delar av Försvarsmakten. Så att vintern är vi duktiga på. Man har väl kanske sagt lite grann att ja, men kan man ta hand om sig i vintermiljö, då kan man ta hand om sig i vilken miljö som helst.
Mm.
Och grunden i det är kanske helt rätt. Att det kräver disciplin att ta hand om sig i vintermiljön. Sen har vi sett tyvärr här de senaste åren några exempel på när det har varit väldigt varmt även här hemma i Sverige. Och vi har haft soldater som har råkat riktigt illa ut. Med värmeslag och nära dödsfall.
Mm.
Vilket har gjort att vi har känt att vi behöver även ta in den delen med varmt väder och lite varmt klimat.
Mm.
Så i inledningen på boken så pratar vi nu om hur människan fungerar både när det blir varmt, när det blir kallt och de olika näringsämnenas påverkan.
Mm.
Och det är väl också en del där vi kanske har skiftat fokus lite grann att när den gamla boken skrevs så jobbade ju Lars Fält med en forskare på FOI som forskade på växter och hur de kunde användas som mat. Och boken fick ett väldigt tydligt fokus på att du skulle samla och äta växter. Och det har väl visat sig att man kanske drog lite långtgående slutsatser där. Dels hur mycket energi en del vilda växter innehåller, eller kanske inte innehåller, men hur mycket vi kan tillgodogöra oss.
Just det, det är olika saker. Ja.
För en kolhydrat är inte alltid en kolhydrat.
Mm.
Läser man på innehållsförteckningen och det är socker i någonting så får vi ju 4 kilokalorier per gram. Tittar man på växtstärkelse så kanske vi får i oss i bästa fall 1 kilokalori per gram.
Mm.
Och därför har det visat sig att vissa av de här värdena kanske var då 4-falt överdrivna med hur bra det var.
Just det. Ja, men en sån episod var när man stod och kokade skägglav i skogen. Och det tog ju timmar att urlaka den här skiten.
Ja.
Och så blir det någon form av snorgegga till slut som man skulle häva i sig.
Ja. Och,
för det här sätter ju lite, kan jag sätta kistan på spel också.
Ja, men så är det ju. Och Tittar man då på livsmedelsmärkets rekommendationer, ska du inte äta mer än kanske 250 gram stärkelserik mat per dag. Och äter du då 250 gram skägglav så får du kanske i bästa fall i dig 250 kilokalorier. Mm. Och du gör av med 5000 på en dag. Sen ska man kanske inte helt ta ifrån att det är någonting att äta. Mm. Skägglaven har varit debatterad. Ska vi ha den kvar? Ska vi så? Det finns kanske situationer just vad det gäller skägglav där du söker skydd i en stuga. Du ska ändå elda. Det finns kastruller, snön utanför dörren. Mm. Det är vinter. Det enda som växer i norra Norrland som du kan äta på vintern är i stort sett skägglav. Ja, då kanske du lika gärna kan ha lite skägglav i det här vattnet och göra det här snoret och få i dig någonting. Men annars, egentligen oavsett vad vi tittar på för växter eller så, vad som finns tillgängligt i naturen, ska du gå jäms upp med vad du förbrukar eller till och med gå plus, då är det nästan jakten vi är tvungna att falla tillbaka på.
För det är också någonting som jag tycker skiljer den här boken. Och det här är ett intressant skifte också. Att man fokuserar mer på makro. Alltså mer på de här, det som du snabbt kan tillgodogöra dig. För stor energi. Som inte tar jättemycket tid.
Nej.
Och att man har också ett mål med sin, om man blivit separerad då från sin grupp eller pluton eller vad det kan vara för någonting. Så man har något mål.
Så är det. Och det här går ju in, som vi nämnde då, så har vi ju survival, evasion, resistance, extraction. Mm. Survival, överlevnad. Naturligtvis har vi en del nya saker i boken. Men det är väl det som är mest likt det som fanns i den förra boken. Mm. Så har vi evasion, dold framryckning skulle man kunna översätta det till. Resistance är ju olika typer av fångenskap eller hur du ska agera i en fångenskapssituation.
Yeah.
Och extraction är ju egentligen ett helt nytt kapitel. Hur du antingen tar dig tillbaka till egna förband eller blir undsatt med olika delar.
Just det.
Så att boken har ju växt. Den är väl nästan tre gånger så tjock.
Ja, det är många sidor här kan jag säga.
Ja, 400, jag tror att det är 450-ish sidor som är text. Sen kommer det ju alltid lite redaktionell information och annat på slutet då. Vi har väl även tittat då, förutom det här att förklara personal recovery-delen för att...
Berätta om personal recovery. Vad är det och hur utförs det?
Ja, personal recovery är egentligen ett paraplybegrepp till CERE. Mm. CERE är ju en del av personal recovery. Det är ju till stor del de metoder som staber, undsättningsförband och den som har blivit isolerad ska förhålla sig till för att man ska lyckas med den här operationen.
Mm.
Och tittar man då på den här NATO-standarden som är en bok som är minst lika tjock som den här boken, så beskriver den just de tre ingående delarna och hur de ska agera. Där har vi ju liksom grunden och vi beskriver det lite kortfattat i boken, för jag räknar inte med att den enskilde soldaten kommer att ta ut en handbok personal recovery och sen sila ut de här guldkornen som är viktiga för dem då. Och tittar vi på personal recovery så har vi ju då ett samarbete med utbildning inom European Defense Agency samarbetet med ett antal länder. Där vi utbildar på stabskurser.
Mm.
Men det är ju på en högre nivå. Tittar vi sen ner på soldatens agerande så är det ju det som vi egentligen då ytterligare broderar ut i den här boken. Vi tittar ju på allt ifrån överlevnadsfysiologi som vi kanske inte var inne så mycket på i den förra boken, eller egentligen vi börjar med psykologin. Hur kan man tänka, vilka psykologiska faktorer finns bakom. Och sen fysiologin, där fysisk träning till exempel tas upp som en ganska stor del. Och det har ju till och med varit uppe nu i debatten här efter Folk- och försvarskonferens, så var det ju flera personer som gick ut och pratade just om vikten av fysisk träning. Och det tyckte jag var lite kul, för det är någonting jag redan hade tagit med i boken här.
Ja, men precis. Den är många gånger en förutsättning för att kunna klara sig över lång tid. Och psyket såklart, de två parametrarna.
Absolut.
Att prylar kanske är en mindre fokus, men att fysiken och att mindset hänger med.
Så
plus att man har övat det här. Vilka är det som får CRA finns också i CRA, CRB, CRC och så vidare. Kan du beskriva dem? Börja med CRA.
CRA är ju den mer grundläggande. Det är ju mer överlevnadsbiten. Hur bygger jag ett skydd? Hur kan jag få tag i föda, tillreda föda till viss del? Det får alla soldater idag som gör grundutbildning. Vi har även där stoppat in lite granna CRB med hur man kontaktar personer och så vidare. Så att man ska ha en viss förmåga att undsätta inom alla förband. CRB, då går man upp på en nivå högre, och där delar man in det i en låg risk för isolering eller tillfångatagande exploatering. Och så har vi medium risk, och där har man
CRB medium risk.
CRB medium risk, och det har ju varit kopplat till stor del till internationell tjänst.
Just det.
Och då får man lite mer utbildning, man får lite resistance-utbildning. Du får lite utbildning kanske om vissa klimatspecifika saker i landet du åker till. Där har vi haft det här med lite varmt väder, utbildning. Vissa farliga djur, ormar, kanske blir ett större problem om man åker till Mali eller Afghanistan till exempel. CRC är ju den högsta nivån. Och den har ju varit egentligen förbehållen piloter, det var där det började. Specialförband, vissa militära enheter, spaningsförband och lite annat som kanske uppträder väldigt isolerat får CRC-utbildningen. Det är både en längre utbildning, vi pratar CRA ett par tre dagar, CRB ungefär en vecka och CRC 2 veckor ungefär. Förutom att du får mer utbildning så är det ett antal metoder för att bli undsatt, och hur man använder vissa koder. Koder som inte alla kommer att ha tillgång till. De som har varit i utlandstjänst känner igen att inom CRB hade man ofta veckans kod eller code of the week. Medans inom CRC så har man ett antal andra koder som är specifika och som delges i en särskild order och bara till viss personal då som absolut behöver den. Och ska ett annat förband undsätta en CRC-utbildad person så kan man till exempel då få tillgång till en specifik kod eller någonting för att identifiera just den här personen.
Just det.
Någonting som vi inte heller höll på med i den gamla boken är något som kallas för ISO-PREP, en Isolated Person Report. Då är vi inne på förberedelser, att jag innan jag ger mig ut i det farliga området har skrivit ner information om mig som person, personliga koder, hur jag kan bli identifierad till exempel med tatueringar, R på kroppen eller annat. Och det kan man också då ge tillgång till ett undsättningsförband som ska ut och leta reda på en person.
Ja, jag fattar. Ja, intressant. Och för en annan del som tycker är bra att det finns med i boken, det är ju det här med planeringsdelen. Säg att en soldat blir separerad, isolerad ifrån sin grupp eller ett förband. Hur funkar det sen? Vad börjar kicka in?
Ja, vi har ju en annan minnesramsa som finns med i boken. Mm. Som egentligen är, den har vi lyckats översätta i någon mån. Mm. Den engelska ramsan är PLWF, Protection, Location, Water, Food. På svenska, skydd, lokalisering, vatten, föda.
Just det.
Och det är prioriteringen när du är i en överlevnadssituation.
Mm.
Att hitta ett skydd eller skydda dig själv, allt ifrån kläder till skydd från omgivningen, att inte bli upptäckt, kamouflage är första prio. Nästa är att ta reda på vart du är. Och det kan du göra på olika sätt. Du kanske har en GPS, en karta, en kompass. Går vi neråt på skalan kanske du får titta på naturens tecken. Se hur kan du ta reda på vad som är norr. Det finns ju några tecken i naturen. Myrstackar ligger ofta på södersidan om träd. Nordsidan på träd har mer mossa.
Just det.
Grövre grenar på trädet söderut och så vidare. Kan man stjärnbilder åtminstone en stjärnbild, höll jag på att säga, Kalavagnen. Och så tittar man på de två stjärnorna i bakkant och så följer man dem uppåt så hittar man polstjärnan.
Just det.
Polstjärnan, rakt sträck ner mot horisonten, pekar mot norr.
Mm.
Så kan man lära sig hitta Kalavagnen, kan man lära sig hitta polstjärnan, då vet man åtminstone vart norr är.
Just det.
Så ta reda på, kanske åtminstone då, vilken riktning ska jag gå? Du kanske har en grov uppfattning. Vart har jag egna förband?
Ja, var är fienden någonstans?
Vart är fienden?
Mm.
Nästa blir ju då att göra en plan för din framryckning. Och där kommer ju då den här minnesramsan in igen. Att du kan ju då i din framryckning tänka, ja men vart ska jag framrycka för att undvika fienden? Vilken väg ska jag välja för att kanske hitta ledstänger i terrängen och följa så att jag inte går i cirklar. Och i nästa steg kommer vi tillbaka till vatten som är den tredje prioriteringen. För att det finns ju en gammal minnesramsa att du klarar dig 3 dagar utan vatten. Det är kanske inte alltid sant. Är du i en öken kan det gå betydligt fortare och så vidare. Men som grundregel så ja, och då kanske du ska söka dig en väg där du kan hitta vatten, och om du har hittat vatten så är det ju lämpligt kanske att följa en bäck om bäcken går åt det hållet du vill. Det här var en metod som jag har funderat lite grann på, hur om jag landar mitt i skogen, hur ska jag ta mig ut. Och jag tog med mig det här, jag var nere i Amazonas i 7 veckor på brasilianska arméns djungelstridskurs där.
Just det.
När jag satt i helikoptern ovanför Amazonas och du ser bara grönt ända till horisonten, så när jag trillar man ner här, då är det ju ganska hopplöst. Men ganska snart när man går i djungeln och även här hemma i våran skog, så kommer du till en bäck. Och följer du den bäcken nedströms så kommer du till en större bäck.
Mm.
Och till en större bäck och till en större bäck. Och sen kommer du till ett vattendrag eller till en sjö. Och där finns det nästan alltid någon form av bebyggelse. En stuga eller ett hus. Även om du är i norra Norrland och du är längst ut i ingenstanset. Kommer till en sjö så finns det någon sommarstuga, jaktstuga, någonting som du kan hitta skydd i tillfället i alla fall. Och den fjärde prioriteten är ju föda. Och där kan man ju säga att ungefär 3 veckor klarar man sig utan föda.
Det är ganska lång tid.
Så När man är hungrig framåt lunchtid på jobbet.
Ja, exakt.
Är det ju svårt att tänka så.
Tre veckor kvar.
Precis. Och det är ju i slutändan, jag menar naturligtvis kan du svälta ihjäl för att du får slut på energi. Det första kroppen gör, det är ju att den förbränner de kolhydrater du har. Mm. Sen kommer den ju att gå över på en fettförbränning. Du går in i ketos. Och naturligtvis kommer du att förbränna till del muskler. Musklerna kommer även också påverkas av att du inte tillför protein. Så fort vi rör oss, jobbar, så bryter vi ner muskler, så äter vi protein och så bygger vi upp musklerna igen. Det här var ju någonting man kanske missade lite i den gamla boken, där man helt fokuserade på kolhydraterna. Att ja visst, snabb energi, om du ska springa ett maraton, ja men då är det ju socker som gäller.
Mm.
Men ska du vara ute en vecka, då är det proteinet som plötsligt blir det viktigaste. För att du kommer att bryta ner, du måste få in protein för att bygga upp.
Mm.
Annars kommer vi att bryta ner kroppen. Och sen har vi några vitaminer som inte heller då fanns med i den gamla boken. Man skrev lite grann om C-vitamin i den gamla boken. Men jag tror när jag tittade att vi har haft ett fall av skörbjugg i Sverige sedan 1967. Och tittar man hur folk lever då, mer utsatta människor, så kanske inte C-vitamin är det allra viktigaste. Men tittar vi på B1 och B2-vitaminer och till del magnesium, så när fångar hungerstrejkar i fängelse, det de dör av är B-vitaminbrist.
Just det. För den kan man inte lagra hur länge som helst. Eller?
Nej, du kan inte lagra. Och när du har slut på B-vitamin, vilket tar ungefär 60 dagar, då tillför du föda som inte innehåller B-vitamin, så kommer inte kroppen att kunna ta upp det.
Mm.
Så att du kan äta och ändå svälta ihjäl om du inte får i dig B-vitamin.
Yeah.
Så skulle du leva på bara växter som inte har B1, B2 i sig, så kommer du att svälta ihjäl.
Var finns ändå B1 och B2?
I kött bland annat. Och sen har du det i vissa växter.
Mm.
Så att det är lite sådana saker som jag ville belysa i den här då, boken.
För tre veckor är lång tid. Det händer mycket annat i psyket också. Jag tror jag läste någonstans i boken att det är många som kaosar ur efter kanske 3 dagar. För att psyket inte hänger med helt enkelt. Stressen, pressen på att kunna ta sig därifrån och skräck och så vidare.
Absolut, absolut. Och det finns en bra studie i det här av en man som heter Leash, som heter The Wound to Live, alltså att hjärnan stänger av. Och det finns många exempel faktiskt, många fler än vad vi tar upp i boken, men där folk bland annat i förintelselägren under andra världskriget, där man tappade viljan att leva, och även om du hade alla fysiska förutsättningar att överleva, så dog du ändå. Så hjärnan är en väldigt viktig del. Och det är ju någonting där som vi tar upp i boken, i den delen om psykologi. Att bästa sättet att förbereda sig är ju att utmana sig själv, både fysiskt och psykiskt. Kanske springa långt. Kanske inte så långt som jag brukar göra. Men när jag började hålla på med ultralöpning, så brottades man ju mycket med psyket. Och det gör man väl till del fortfarande om man ska springa 16 mil.
Mm.
Att det finns stunder när man funderar på varför håller jag på med det här. Men tränar man sig på det, så kommer man ju att vänja sig vid att göra tuffare och tuffare grejer.
Ja, men det handlar mycket om inställning. Jag läste också ett exempel på en, tror han var med i, var det japanska eller kinesiska flottan och sånt där, som drev iväg, skeppet sjönk, men han hittade någon drivved att hänga omkring på.
Ja, minns jag rätt, hette han Lim Poon.
Ja, och precis.
Och var
en, lärde sig simma till och med själv.
Ja,
också.
Men precis. En kines som jobbade åt brittiska flottan.
Mm.
Och var väl den enda överlevande i en liten träbåt. Och nu har jag inte i huvudet tyvärr hur många dagar han satt, men det var länge.
Det var anmärkningsvärt länge.
Väldigt länge. Det var flera båtar som passerade honom för att de trodde att han var japan och inte plockade upp honom.
Mm.
Men som du säger, han lärde sig simma. Han drog ut en spik ur den här båten med tänderna och fiskade och lyckades fånga fisk. Och lyckades som sagt överleva. Det finns ju ett nyare exempel, en man utanför Australien med sin hund i en båt, segelbåt, som varit sittandes väldigt, väldigt länge och också överlevde på regnvatten och fisk.
Mm.
Och om jag minns rätt, bortåt 100 dagar, just någonting det. Sånt, innan han varit räddad.
Ja.
Och ja, men det gör man inte om man ger upp.
Mm.
Och så länge klarade det ju inte helt utan föda heller.
Nej, precis.
Så att på något vis måste man ju lösa
exakt.
De delarna. Och där har du ju problemet att du behöver vatten. Mm. Du är omgiven av vatten, men du kan inte dricka
Nej.
Saltvatten.
Precis.
För vatten med för hög salt. Halt kommer att ha omvänd effekt. Det kommer att torka ut dig. Och när du dricker så salta saker så kommer du dra vätska från övriga kroppen för att kroppen ska kunna hantera det här, vilket gör att du torkar ut kroppen just genom det. Att dricka saltvatten. Så att saltvatten ställer ju lite andra krav. Nu finns det ju vattenreningsmöjligheter med omvänd osmos och sådana saker som man har i livflottar. Men vatten till havs är ett problem.
Ja, men det är det. Och vatten generellt också verkar vara, där har ni tänkt till just på hur man samlar in det, vad man inte samlar in det. Och även en gammal myt om det här med rena vatten i en ölburk.
Ja, men precis. Det var ju någonting som jag fick lära mig när jag började på skolan. Att den gamla ölburken som verkar ha spridit sig, jag vet inte vart den kommer ifrån. Var Lars Fält först? Plockade han upp den någon annanstans?
Mm.
Jag har ingen aning, tyvärr. Men den fanns i boken. Att du bygger ett vattenreningsfilter av en ölburk eller egentligen vad som helst i den storleken. Du fyller den med lite stenar i botten och lite sand och lite torv och lite kol. Och sen häller du vatten igenom och sen blir det drickbart. Vi hade en tidigare kollega på skolan, Urhagen, som gjorde en studie på det här. Ihop med, om jag minns rätt, Chalmers. Och det visade sig väl att det fungerade inte alls. Oftast gjorde det ingen påverkan. I en del fall så var det sämre efter att du hade filtrerat det. Och i något enstaka fall hade det väl blivit marginellt bättre. Men vi kan inte räkna med att det ger någonting. Har du skräp i vattnet så är det bättre att sila det genom en t-shirt.
Mm.
Sen bör man använda antingen vattenreningstabletter eller preparat. Kokade löser ganska många problem.
Mm.
Men tar inte bort föroreningar.
Just det.
Utan då behöver du ett filter egentligen. Så kan du ha ett bra modernt filter och sen egentligen koka det för säkerhets skull eller tillföra vattenreningstabletter, då är det ju så säker du bara kan bli.
Just det.
Men att bygga vattenreningsfilter av ölburkar, jag stötte även på det då nere i Amazonas, då byggde man det i ett bamburör.
Mm.
Men tyvärr, den kan vi avliva fullständigt.
Ja, och det är intressant hur vissa grejer har hängt med, men sen så, ja, för jag märkte att här, man tog upp den som ett exempel på som inte funkar.
Nej, men exakt.
Och det är för att man, ja, men lite grann som när man skulle bada när man var liten, så fick man inte bada för att direkt efter lunchen, för då kommer man få kramp när man skulle simma.
Ja.
Också en sån här myt.
Också en myt.
Och käka morötter för att kunna se mörker.
Ja, där. Men exakt. Nej, det var väl att mamma och pappa ville ligga och ta lite lugn på filten vid stranden efter. Det finns väl ett par stycken till som jag tagit bort. Det ena är ju det som internationellt kallas för the Swedish compass.
Mm.
Att du tar en jättelång pinne i handen och sen ska du då gå rakt genom skogen. Och det har man ju också testat. Och nej, det hjälper tyvärr inte. Plus att om du framrycker genom skogen i en överlevnadssituation, kanske du ska ha händerna på vapnet snarare än att släpa runt på en stor pinne.
Just det.
Sen kommer väl jag få klä skott för vissa saker som vi har tagit bort. När boken var ute på remiss så kom det tillbaka med att ja, men varför har ni tagit bort eldgropen? Det fungerar ju jättebra. Eldgrop i det här fallet då, det var att du gräver en grop i marken, klär den med sten, eldar i den i ett antal timmar så stenarna blir varma.
Mm.
Och sen kan du ta kött till exempel om du har skjutit någonting, lägga ner det i gropen, gräva igen den och så har du i princip en ugn och bakar den här maten. Absolut, det fungerar. Men tittar man på tidsåtgången, att du ska gräva gropen, leta reda på stenar, elda och sen gräva ner och maten ska ligga där medan den blir färdig. Som... Ja, men nästan.
Mm.
Och använder du då den tiden att framrycka och lyckas du hitta ett djur, du skjuter det eller fångar det, tar en del av det, grillar eller kokar beroende på vad du har för möjlighet, men du gör det på enklast möjliga sätt och framrycker vidare, ja, men då har du ju kommit jättelångt på den tiden.
Ja, men exakt. Jag läste också någonstans om att det är, om man kollar så här, den mest avlägsna delen av Sverige, det är inte jättelångt till närmsta väg.
Nej, det är inte det, utan på ett par dagar så kommer du kunna promenera ner till en väg och ta dig till någon slags bebyggelse.
Mm.
Och här får man ju titta att, jag menar, naturligtvis även om Sverige skulle bli invaderat så kommer ju inte fienden att vara överallt, utan de kommer ju fokusera på större platser, centralorter, större vägar och så vidare.
Mm.
Alla vi som har varit på jägarförband har väl vid något tillfälle legat och haft oplats mot någon liten grusväg på något skjutfält och räknat stridsfordon. Utan att man kanske egentligen har funderat på, men är det här fienden kommer att framrycka? Mm. Nej, men de kanske kör E18, E20, de stora vägarna.
Just det.
Sen kommer de kunna finnas på andra platser, men mindre vägar, skogsvägar, stigar, där har vi kanske låg risk att träffa fienden.
Nej, men just tiden att det tar att så här, samla in grejer och, som den så här, gamla skolans överlevnad. Då var det mycket att hänga under en gran och elda.
Ja, du skulle bygga ett skydd, du skulle leta växter. Och det här är också en sak som jag har, naturligtvis om man nu är limpon i sin träflotte där. Han hade naturligtvis tråkigt några gånger. Men det har ju varit något man ofta har pratat om, att ja, men du har tråkigt i en överlevnadssituation.
Mm.
Och ja, har man övat överlevnad på ett militärt övningsfält där ingenting ätbart finns, utan du bygger ett skydd och så sitter du där, ja, då blir det jättetråkigt.
Mm.
Jag tror ju att i en modern överlevnadssituation där du framrycker och försöker undsätta dig själv, så kommer du inte att hinna ha så tråkigt.
Nej.
Utan du måste hela tiden tänka på vart går jag, var på helspänn ifall fienden dyker upp eller kanske ett bytesdjur. Och agera framåt och vara lite proaktiv. Sen kommer du kanske behöva bygga olika typer av skydd. Men där tittar vi mycket på, ja, men enklast möjliga metod. Till exempel om du har en poncho i din packning eller en tarp eller till och med en sopsäck, om du klipper upp den på någorlunda rätt sätt, räcker att skapa ett litet regnskydd av.
Just det.
Och den tar 30 sekunder att sätta upp.
Mm.
Och det kanske är där någonstans ditt skydd ska vara snarare än att bygga extremt omfattande skydd. Sen kan det alltid finnas speciella situationer. Du befinner dig som grupp i norra Norrland. Någon är skadad. Ni måste bygga ett skydd. Och då har vi med de här snögrottorna, Quincy's. Till och med större tipi-liknande eldhyddor och annat.
Mm.
För det finns situationer där de har sin plats. Men för den normala överlevnadssituationen så kanske det är att ta sig någonstans.
Ja, men precis. Och särskilt om nu riktar sig boken till alla i försvaret egentligen.
Ja.
Det är inte bara jägarförbanden, utan det är ju liksom alla som skulle
så är det.
Någonstans.
Och det tycker jag kanske också saknades lite i den gamla boken, var just i en bristsituation så kanske det är bra att ha titta i sitt område där man nu är stationerad. Vad finns det här? Det kanske odlas saker. Det kanske finns bondgårdar, lantbruk som har djur. Så att titta vad som finns snarare än att kanske gå och gräva upp hundkexrötter det första man gör. Om det finns en potatisåker eller fruktträd.
Ja, men det är ju sant, om man nu, vare sig man är med i hemvärnet eller om man är i ett annat förband, var är man stationerad?
Ja.
Och bara titta vilka resurser som finns där.
Absolut.
Och var kommer man kunna bli stationerad? Så att en del av boken också vänder sig liksom att när vi går ner med NATO, följer olika NATO-standarder, det är bara att ta med sig samma resonemang där. Nu kommer vi vara i Lettland, säger vi. Ja, då rekar man det i förväg.
Ja, men absolut. Och det här har ju ofta gjorts på ett ganska bra sätt när vi har åkt till Afghanistan till exempel. Mm. Att du har en liten bok med information om landet, vilka farliga djur finns det och så vidare. Så att samma sak måste vi nog tänka ifall det blir andra insatsområden. Att vad har jag? Mm. Vad kan jag förlita mig på?
Ja, men exakt. Mycket i den här världen handlar ju om färdighet snarare än prylar. För man vet ju aldrig var man hamnar någonstans och vilket scenario, om man har grejerna med sig eller inte.
Så är det. Och vi på skolan får ju då och då frågorna kring prepping.
Mm.
Och det jag brukar säga är att det börjar med dig. Din fysiska förmåga. I nästa steg skaffa dig kunskap. Ta en jägarexamen till exempel. Ja, men då har du ju någon slags grund att falla tillbaks på att jaga. Naturligtvis har ett visst mått av utrustning sin plats. Och titta på lite basal campingutrustning.
Mm.
Ett kök, sovsäckar, knivyxa, lite sådana saker. Men jag kanske inte tycker att man behöver bygga upp ett lager av silvertejp det första man gör för att man kanske hamnar i en nödsituation, utan det finns andra saker att fokusera på.
Så man ska bara med sig någonting i fickan. Vad är det som kan liksom förlänga sin tiden och sträckan som man kan avverka?
Både det man bär, jag håller på att säga, på daglig basis. Nu är vi i någon mån begränsad av lagar. Vad får man ha i fickan? Men med en kniv kommer man ju långt. Och jag tycker, när jag till exempel i boken, så finns det ju exempel på seriekit eller överlevnadsaskar, som det också har kallats. Piloterna har ju alltid haft lite utrustning, så det har inte funnits någonting bra för soldaten. Jag har plockat ihop vad jag tycker. Det är naturligtvis min personliga syn på det här, men det är ingen som har sågat det än så länge i alla fall. Men då får man ju titta, vad är svårt att ersätta ute i naturen?
Mm.
Till exempel en kniv är jättesvårt. Ja visst, det finns flinta där ute och annat, och stenåldersmänniskorna löste, men det är svårt. Nu har ju de flesta soldater någon typ av kniv på sig.
Mm.
Så det jag har i min överlevnadsutrustning, där har jag stoppat ner blad till mattknivar. För de väger ingenting, tar ingen plats. Men om jag ska slakta ett djur, om jag behöver göra någon mindre kirurgisk åtgärd på mig själv, plocka ut stickor eller annat, då är de vassa och finns där. Starta eld utan hjälpmedel är ju jättesvårt. Ja, du kan bygga såna här pilbågar och annat, men det kräver kunskap om träsorter och annat. Ett eldstål är kanske grunden i att göra eld något enklare. En tändare, ja naturligtvis, men återigen, det kanske många har i fickan, en stormtändare eller någonting. Men ett eldstål tycker jag är jättebra. För att ta fart på elden, ett par tamponger.
Just det.
Bomull brinner jättebra. Det finns ju andra produkter på marknaden som är, kanske är bättre, men kostar mer och är svårare att få tag i. Men en eller ett par tamponger, en tampong kan du starta två braser med. Mm. Du skär av den på mitten, fluffar upp den, eldstålet, det brinner direkt.
Just det.
Lite torrt kråkris och du har en brasa.
Ja.
Fiskelina, fiskekrokar, jättesvårt att tillverka i naturen. Att spola upp lite fiskelina på en sån här liten undertrådshållare till symaskinen. Superkompakt, det finns där. Du kan laga kläder om du behöver och så vidare. Fiskekroka tar ingen plats, enkelt att ha med. Ett par synålar tar ingen plats, väger ingenting. Sen finns det mer saker, men där någonstans. En kompass är naturligtvis något de flesta har på sig. Men en liten sån knappkompass kanske. En spegel är alltid bra för att signalera med. Den får aldrig slut på batteri. Så länge det är lite ljust ute så fungerar de.
Just det.
Så att, ja.
Och det här kan man ju typ i princip ha i benfickan eller bröstfickan. Det är så pass litet.
Det är ju det som är det viktiga. Att blir det för stort, ja, men då har du det i någon ryggsäck eller väska eller någon annanstans och då får du inte med dig. Utan det måste rymmas i en ficka på uniformen eller kläderna du har. Och har du det inte med dig så har du det inte.
Nej.
Utan det ska vara så litet och så kompakt och så optimerat att du alltid kan ha det med dig.
Mm. Ja, för det finns en hel uppsjö med grejer som man skulle kunna plocka på sig. Men som du säger, är det för mycket bös så har man inte det på sig längre.
Nej.
Kanske det bästa fallet ligger i ryggsäcken. Oftast ligger det bara hemma och skräpar.
Så är det. Så att absolut, det jag har i boken är någon slags grund. Sen kan man ju välja utifrån det. Jag har naturligtvis stoppat med en del extra saker som man kan fundera på då. Jag tror att det finns med en liten nedkapad tandborste.
Just det.
För att hygienen är viktig, men det är svårt att göra. Du kan tugga på pinnar och annat och borsta tänderna. Men återigen, sen får man ju välja. Ja, men får det här plats i mitt kit? Ta fram de grejerna du tror är viktiga. Och sen packar du ihop det och så stoppar du det i fickan på jackan du har varje dag. Och känns den tung? Ja, men då får du börja plocka ur saker. Och så får du väl jobba upp och ner tills du kommer fram till vad som känns bra för dig.
Och i de flesta fall i den civila världen så det här är så långt ifrån behoven som det bara går, för att allting finns tillgängligt såklart.
Så är det.
Men som soldat så ska man ju kanske ibland jobba utanför civilisationen då.
Ja.
Men någonting annat som har också slagit mig, det är också fokus på urbana miljöer. Och det är förbanden finns där i urbana miljöer, även hemvärnet är i urbana miljöer, oftast inte alltid. Men det är stort fokus på det, vilket är också intressant. För det ställer helt andra krav.
Ja, ja men så är det. Den urbana miljön är ju extremt komplex. Och kan man undvika städer så kanske man ska försöka göra det. Speciellt om man är i ett annat land och så. Och som du säger, striden kommer ju ofta att stå i och kring bebyggelse. Så att risken att stöta på fienden är kanske extra stor i bebyggelsen också. Samtidigt så finns det ju kanske husrum, det finns kläder att hitta, mat att hitta och sådana saker. Hur ska man framrycka? Och det som gör det ännu mer komplicerat är ju vart på konfliktskalan befinner vi oss.
Just det.
Är du på fientligt territorium i ett fungerande samhälle, så har vi ju hotet idag med kameror, AI som upptäcker saker. Vi har drönare. Vi ser ju dagligen bilder på ukrainska och ryska soldater som upptäcks av drönare och det släpps handgranater på dem och så vidare. Det hotet kanske är ännu större i den urbana miljön. Hur ska du smälta in din kamouflageuniform som kanske ger dig det bästa skyddet ute i skogen, kanske ger dig det sämsta skyddet i den urbana miljön?
Just det.
Hur ska du förklä dig om du måste passera genom en bebyggelse obemärkt?
Mm.
Ska du gå över jord? Ska du gå under jord? Ska du använda kloaksystem? Vilka risker finns det med det? Allt ifrån baciller, sjukdomar, djur. I vissa städer fylls ju kloaksystemen upp extremt fort med vatten så fort det regnar. Och du drunknar om du är där nere. Så återigen, en extremt komplex miljö där vi ändå någonstans har försökt ta upp några förhållningsregler.
Ja, men det tycker jag det gör bra, för det går igenom i alla scenarier. Både när det kommer till ren överlevnad, men också att kunna framrycka dolt till exempel. Hur man gör det. Och även som du säger, faror och hur man kontaktar andra och så vidare. Så att den kommer ju tillbaka om och om igen. Vilket är bra, tänker jag.
Du nämnde ju hemvärn tidigare.
Just det.
Och det är ju någonting som vi inom PR, personal recovery och undsättning, ser som en enorm resurs. Just för att är vi, för att backa bandet, utomlands, men då har vi ofta undsättningsförband att förlita oss på. Men tittar vi på ett krig, ett scenario, det är bara att titta på Ukraina idag, kan undsättningsförband flyga in hur som helst och plocka ut piloter som trillar ner? Nej. Och helikopterna kanske behövs till andra uppgifter. Men om någon blir isolerad, till exempel en pilot, över svenskt territorium, då har vi ju i princip hemvärn överallt i Sverige. De finns ju redan där på marken, och därför har vi ju en kurs inom PR riktad egentligen mot hemvärn. Sen kommer vi se om den kommer vara kvar som en exklusiv hemvärnskurs, eller om vi öppnar den för andra förband på lägre nivå upp till bataljonbrigad. Men hur kan vi då från den högsta nivå, och det är ju egentligen från flygstaben, få ner informationen att det står en pilot, svensk eller utländsk, någonstans på marken till det lokala hemvärnsförbandet, som i sin tur kan skicka ut en grupp motsvarande i ett fordon och titta, finns det en pilot här?
Just
och i sådana fall plocka upp. För många gånger handlar det ju om kan vi plocka upp dem? Då blir överlevnadssituationen väldigt kortvarig och enkel. Och där har vi ju ett problem idag, att tänder du din nödradio och börjar skicka ut en nödsignal, så vet ju aldrig vem som plockar upp.
Just det.
Och det finns ju många exempel från Ukraina där det faktiskt skjuts på nödradiosignal, så att när din beacon börjar pinga, så lägger de artilleri på det.
Just det.
Tämligen omgående. Och även att bygga signaler på marken och så vidare upptäcks väldigt fort av olika typer av drönare, UAV, airpass, och det skjuts.
Just
på
det.
De positionerna.
Ja, men den är ju väldigt viktig. Som du säger, hemvärnet finns ju överallt. En grej som också stack ut lite grann, det är ju det här med Genèvekonventionen. I många fall så bygger ju hela upplägget på att Genèvekonventionen följs.
Så är det. Och det är också en del som är ganska ny i boken. Den gamla boken tog upp krigsfångenskapen lite grann. Nu går vi in även på kidnappningsdelen. Vi hoppas väl att en fiende ska ta hänsyn till Genèvekonventionen, men det har ju visat sig att så kanske inte alltid är fallet. De är kanske i någon mån medvetna om den i alla fall, men blir man tillfångatagen av en extremistgrupp, då kan ju situationen se helt annorlunda ut och risken att du blir avrättad är ju betydligt större. Så det är också lite nya delar, nya förhållningssätt.
Och det ser man också i Ukraina, att där Genèvekonventionen, den följs inte från den ryska sidan åtminstone.
Nej, så är det ju absolut. Och speciellt har man ju sett när det har varit då, hur vi nu ska benämna Wagnergruppen. Det är ju en statlig, icke-statlig aktör.
Just det.
Att där har du ju definitivt inte förhållit dig till det. Medan det hos reguljära ryska förband kanske efterlevs på ett något bättre sätt i alla fall. Och ju längre bakåt från fronten du kommer, kanske det är större chans att du blir behandlad någorlunda korrekt.
Ja, men det är intressant. En annan grej som är intressant också i boken är att det är många exempel på olika klimat som man kan verka i. Eller som man kan befinna sig i när man då ska överleva och försöka ta sig därifrån. Kan du beskriva dem?
Ja, det är också någonting som kanske inte riktigt fanns i den gamla boken. Och här har vi valt de här klimatområdena för att det var de som finns med i den NATO-standarden då. Men vi har ju arktisk miljö, bergsmiljö, öppet vatten, urban miljö, djungel och öken. Där vi försöker plocka in vad som är specifikt i just de miljöerna. Och det ligger ju som ett sista kapitel i boken. Så det som ligger i arktisk miljö, det gäller ju för ganska stora delar av Sverige. Bergsmiljö, lite grann i våran fjällvärld. Nu har vi inte riktigt så höga berg till större delen, men vi kommer in lite grann i det. Vi har ju väldigt mycket vatten i det här landet, och öppet vatten behöver ju inte bara vara hav, det kan ju även vara sjöar.
Just det.
Nu kommer inte vi att gå superdjupt in på livflottar och annat, för att ansvaret för det ligger hos marinen och flygvapnet. Den urbana miljön som du nämnde, och vi har även djungelmiljön och ökenmiljön de specifika delarna. Och naturligtvis, här kan man ju dela in en bok på hur många olika sätt som helst. Ska de här specifika delarna in i varje kapitel i serie, att förflyttning i vintermiljö ska det ligga i det andra förflyttningskapitlet, ska förflyttning i djungelmiljö ligga också. Men vi valde att lyfta ut de specifika delarna, alltså boken i grunddelen fokuserar på det tempererade klimatet som vi har i norra Europa och till stor del i Sverige. Och sen de mer extrema klimaten, då får man titta i de separata styckena.
Just det, ja, men det känns som en vettig uppdelning. Som du nämnde, urban, den finns ju med i nästan alla delar.
Ja,
vad skiljer det från terräng till exempel?
Ja,
det är intressant. Ja, men den är bra. Och så jag vet att nere i Karlsborg, ni har ju inte bara utbildningar för försvaret, utan även andra utbildningar också.
Ja.
För journalister till exempel.
Ja, nej, men det har vi absolut. Våran viktigaste kurs, eller vad man ska säga, våran huvudkurs är ju CDC-utbildningarna. CDA genomförs ute på förbanden.
Och då utbildar ni instruktörerna i sin tur, så att säga?
Ja, så vi har ju en instruktörskurs som går 4 veckor på sommaren, 2 veckor på vintern. Och det är ju för att det ska finnas överlevnadsinstruktörer eller serieinstruktörer som det heter nu för tiden på förbanden.
Just det.
För att utbilda i serie A och serie B.
Mm.
Så det sker på förbanden.
Mm.
Sen har vi en serie B plus utbildning för vissa framförallt observatörer som ska ut i internationell tjänst. Sen har vi serie C-kurserna för de högriskpersonalen då.
Mm.
Och sen finns det lite annan utbildning också. Bland annat, som du nämnde, vi har en kurs varje år för journalister som är lite speciell. Den följer inte våra övriga kurser riktigt, men lite hur man ska kunna uppträda, hur man ska tänka, förbereda sig. Sen plockar vi naturligtvis delar ur våra andra kurser.
Är det den som brukar sammanfalla i september när vi kör Parendurance Race?
Kan det vara så? Jag kommer faktiskt inte ihåg om det är den eller om det är en C-kurs.
Just det.
Men ja, det är någonting som ligger ungefär samtidigt.
Mm.
Tänk, planering och så lite andra mera handgripliga saker som hur man kan ta sig ur byggnader, och det finns ju med i våra andra kurser med då, med fining, med tillfällig material, allt ifrån brandslangar till flätade sopsäckar.
Just det.
Och så vidare.
Ja, intressant. Jag vet, vi har ju fått frågan många gånger här på Rekyl också om att ha en överlevnadsutbildning.
Ja.
Så det ligger nog i farans riktning att vi kommer ta fram en framöver.
Intressant.
Så vi får återkomma där helt enkelt.
Absolut.
Vi har ju redan den här first responder som har verkligen blivit varmt emottagen som vi kör nu rätt snart här, två omgångar till. Så att det finns så mycket på utbildningssidan som det finns kvar att göra, tänker jag.
Absolut.
Man märker att intresset är ju stort.
Och där har ni också en väldigt viktig sak med first respondern, just att ta hand om en akut skada.
Mm.
Det spelar ju ingen roll hur duktig du är på den långsiktiga överlevnadsutbildningen om du börjar med en blödning och inte kan ta hand om det, antingen på dig själv eller på en kamrat.
Nej, då blir man snabbt stående där.
Så är det. Och det är ju kanske någonting som går att titta djupare på i våran del också, att en pilot som skjuter ut sig kommer kanske inte att vara 100% när de landar på marken, utan skador från att skjuta ut sig från stridsflygplan är ju en överhängande risk. Så, att, så är det.
Har ni haft något personal recovery internationellt eller nationellt?
Vi har väl inget jättebra svenskt exempel som jag kan ta upp. Men naturligtvis räddaste folk. Nu är det ju inte alltid det är öppen information hur det går till.
Nej.
Alla gånger. Men allt ifrån enskilda personer som hämtas. Och det finns ju många historiska exempel där folk, främst piloter, men har blivit undsatta på både kort och lång sikt. Och så nästa steg är ju kidnappningsdelen. Men de delarna kanske inte alltid framkommer i hela sitt ljus i media då.
Nej, och det är väl planen också, att inte göra det.
Nej, men precis. Och där kan det vara allt ifrån förhandlingssituationer till att någon sparkar in dörren och hämtar.
Just det.
Det är ju någonting som
pågår. Jag tänker också i den dagen vi är med i NATO, att då förväntas man kunna ha den här förmågan att kunna hämta upp, vad ska man säga, allierade helt enkelt.
Så är det. Tittar man på det här med värdlandsstöd så förväntas det ju ofta att det finns en PR-förmåga. Sen kan vi aldrig lova att vi kommer att hämta upp en pilot inom så och så lång tid, eller alla kommer att bli hämtade och så vidare. Men att det finns en personal recovery-struktur i landet. Det behövs och det måste vi ha.
Just det. Vilka är det som har lead på personal recovery i Sverige?
Vi är ju egentligen den skolan som har lead på att utveckla det här. Sen kan man ju säga att de som har anammat det mest är ju egentligen flygstaben och i vissa stycken högkvarteret.
Just det.
För det är ju ganska flygvapencentriskt i många stycken och det är väldigt enkelt att se att en pilot sitter antingen i sitt flygplan och har det ganska bra eller så står han på marken och har det ganska dåligt och då behöver han hämtas, eller hon. Armén har väl kanske varit lite svårare att få med på båten, men det vi försöker sälja in här är ju att det är inga häxkonster utan det finns ett antal verktyg i verktygslådan utöver det vi vanligtvis använder för strid och några saker att tänka på och ta hänsyn till innan för att kanske inte hamna i den här situationen. Men armén har kanske varit lite svårare att få med.
Just det. Men där är ni, å andra sidan.
Ja.
Ja. Ja, men stort tack för idag. Jättekul att ha det här. Jag tror att det här kommer bli en varmt välkommen bok till bokhyllan. Och många kommer läsa den och många kommer liksom förkovra sig efter de har gått serie A, serie B eller serie C.
Ja, tyvärr så kommer kanske inte boken att finnas tillgänglig utanför Försvarsmakten.
Nej,
PDF:en kommer säkert att få spridning. Men boken är av och för Försvarsmakten och kommer inte att säljas utanför Försvarsmakten som det kanske har gjorts tidigare.
Just det.
Så att tyvärr då så kommer inte alla kanske nå, men är man i Försvarsmakten så kommer man att kunna beställa den ifrån bokförrådet.
Ja, det är många som ser fram emot den, helt klart.
Vi får hoppas det.
Ja. Du, stort tack för idag då.
Tack så mycket.
Tack. Right, innan vi rundar av för idag så tänker jag bara köra en liten heads up på vad som är på gång. Vi har precis fått in ensamma vargen som är vårt tarpsystem där tarpen hänger upp med en sovdel som är med myggnät. Det ska bli otroligt kul att kunna presentera ut den här. Sen har vi även First Responder som den första för året går den 23 mars och den i Jönköping och den andra går den 13 april i Stockholm. Och sen måste jag såklart tacka alla som varit med och stöttat vårt Ukraina-projekt, eller våra Ukraina-projekt, det är flera stycken. Men inte minst den där vi har samlat ihop till 1762 stycken IFAX, alltså sjukvårdskit. Stort, stort tack. De flesta är på väg ner. Men jättemånga är kvar att packa så vi kommer återkomma med det här. Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på Rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!